Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
God dagens kära lyssnare och varmt välkommen är just du till den här lilla podden som jag ju kallar för Vattnet går. För er trogna lyssnare så behöver jag ju inte direkt förklara podden närmare, men jag vet ju att det också tillkommer nya härliga människor för varje avsnitt. Så därför säger jag också att för ordningens skull att den här podden handlar kort och gott om graviditet och förlossningar och ja, allt som kretsar kring det helt enkelt. Jo förresten, jag heter ju också Nina Campioni. Det kan ju kanske också vara värt att nämna. Men det är inte riktigt jag som är huvudpersonen i den här podden, utan det är ju de gäster som är så underbara och som tar sig hit till poddstudion för att prata med mig och för att dela med sig, oftast i förhoppningen att kunna hjälpa andra, inspirera och vara en kompis till alla er där ute. Så, i det här avsnittet fick jag besök av en flitigt efterfrågad person av er lyssnare faktiskt. Hon är inredare att inspireras av och hon har hemmet som alla vill ha. Och dessutom blev hon alldeles nyligen utnämnd till årets mamma-inspiratör på tidningen Mamas årliga gala. Jag pratar såklart om Johanna Bradford. Med oss i programmet har vi som vanligt barnmorska extraordinär Gudrun Abascal. Men nu kör vi!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Johanna, när du ganska snart efter att du hade fått reda på att du var gravid så fick du också ett annat besked.
Ja.
Berätta.
Jag blev ju gravid ganska tätt in på min första graviditet. Gillis var bara 8 månader när jag blev gravid. Och under tiden jag ammade honom så kände jag en knöl i mitt vänster bröst. Och så var jag på vårdcentralen och de tyckte att det är amningsrelaterat. Mm. Du behöver inte vara orolig. Och jag är inte så orolig som person, så att jag var så här, ja, men det är klart det är amningsrelaterat. Jag ammar på. Och så sa de till mig att är han kvar liksom några månader efter du har slutat amma så kan du komma tillbaka. Och så ammade jag på och så blev jag gravid och så kände jag ganska så här, ja, men jag kände att det kändes olustigt att ha en knöl i bröstet. Så jag var så här, jag vill ha det utrett innan jag ska amma nästa barn. Liksom. Mm. Jag vill inte bara att det ska fortlöpa. Så då gick jag till vårdcentralen igen och så fick jag en remiss till mammografin. Och så var jag på mammografi. Och då när jag var på mammografin, då kände jag att så här, det här är nog inte så bra. För att då tog de prover på knölen och gjorde ultraljud och sådär. Och det kändes bara, ja, men det kändes olustigt på något sätt. Så då efter 2 veckor från att jag varit på mammografin, och då var jag väl i vecka 9-10 ungefär. Mm. Och så fick jag komma tillbaka för att få provsvaren, och då sa de att det var cancer som var i knölen.
Vad känner man då?
Ja, men jag blev väldigt arg. Eller så här, jag blev bara så här, jag vill bara att den ska bort liksom. Jag vill inte... jag började nog gråta där i rummet, men det tog ett tag, för att min första instinkt var bara så här, bort med det liksom, jag vill inte veta av det. Och så kände man ju att det kändes så konstigt, för det kändes som att jag hade ju en liten hemma som man ville vara där för liksom, samtidigt som man hade en i magen som man knappt vågade liksom tänka på nästan, för att det blev konstigt. Hjärnan visste nog inte riktigt vad han skulle fokusera på.
Mm. Mm. Och den här, jag tänker så här, den här glädjen som man då kan känna när man har blivit gravid. Mm. Alltså, blir man arg för att man inte får känna den?
Ja. Eller liksom? Jo, men det, just när jag var i det så kände jag inte någon ilska så, utan då var jag mer bara fokuserad på att liksom klara det.
Mm.
Men nu i efterhand, och speciellt eftersom att jag inte vet om jag kommer kunna få fler barn, då känner jag känner mig lite snuvad på liksom graviditeten med Elisabeth, att det blev som det blev. Också för hennes skull känner jag att så här, hon fick inte det här myset i magen, fast Nej. Det hade hon ju säkert ändå.
Ja, alldeles säkert. Men jag fattar vad du menar, att man hade inte det fokuset,
nej,
till exempel, att ligga och prata med henne. Eller...
Nej, tyvärr.
Mm. Men vad är nästa steg då i det här? Liksom, vad hände då?
Ja, men då var jag ju vecka 12 då, när jag fick reda på att det var cancer i bröstet. Och eftersom att de inte visste någonting då, mer än att det var en cancertumör i bröstet, så är det första steget en operation.
Mm.
Och den fick jag jättesnabbt. Bara efter en vecka så fick jag opereras, vilket var jätteskönt, för att det var fruktansvärt. Den veckan var liksom så jobbig.
Mm.
För att det är ju också efter operationen man vet om det har spridit sig eller vilken omfattning liksom själva cancern är i.
Men den veckan då, när du går och väntar på det, tänker man då liksom, eller vad ska man annars tänka än att man typ kan dö?
Ja,
eller vad tänker
man? Jag liksom sprang iväg i tanken att så här, men gud, tänk om jag dör och gillis. Och, ja, men man börjar ju tänka på sina barn och man och familj. Och, men ganska snabbt bestämde jag mig för att så här, nej, men jag kan inte gå 100 steg i förväg, utan jag måste ju liksom ta ett steg i taget. Så jag blev så här expert på att så här, bara tänka typ en dag i taget, inte ens, alltså ibland bara någon timme i taget, att jag så här, det blev min så här överlevnadsstrategi, att man men då ska jag opereras och så får vi ta det därifrån, och efter operationen så vet jag mer. Så det var väldigt mycket så under hela året som har gått.
Mm.
Men jag är ingen person som är särskilt orolig av mig, och sen så är jag ingen person som gillar att så här, älta saker, utan jag är glad, jag är en så här levnadsglad person, och det har gett mig jättemycket, att jag har den grundinställningen till livet, att så här, man får ta det för vad det är i stunden, inte hålla på och grotta ner sig i massa sorger.
Det kan nog rädda många liv, tror jag, en sån inställning, verkligen. Okej, det här är ju ingen sjukdomspodd på det viset, men vi måste ju ändå såklart, alltså, det går ju inte att låta bli än att man vill höra alla stegen här, liksom, vad som hände. Sen fick du opereras.
Mm. Och då tog de bort hela bröstet. Mm. Det finns ju olika sätt. Förr var det mycket vanligare att man tog liksom tårtbit av bröstet. Sådär. Men min tumör satt precis under bröstvårtan och var väldigt stor. Så då tog de hela bröstet.
Mm.
Och då under operationen så kollar man även man skickar iväg snabbsvar, gjorde de på mig. Annars så gör man 2 operationer oftast. Men eftersom att jag var gravid så ville de minimera antalet narkos eller liksom, stövning. Mm. Så då fick jag göra liksom, en operation och så gjorde de det samtidigt. Och sen så kollar de även i armhålan så har man en körtel som kallas för portvarten. Och det är därifrån cancer sprider sig vidare. Mm. Så då kollar de i armhålan efter körtlar och, ja, för att se om det sprider sig. Och jag hade ingen spridning alls. Och det kunde de ju se direkt då under operationen. Så då när jag vaknade upp så kom läkaren och berättade att liksom allting har gått så bra som det kan gå. Vi har inte hittat någon spridning och nu är det i väg för analys för att se. Mm. Så det kändes också alltså, så skönt. För man låg ju där och det kunde lika gärna varit att de så här, ah, men vi har hittat spridning och vi vet inte vart. Men det är spritt. Mm. Men det var ju en enorm lättnad.
Hur var känslan också att bli av med ett bröst så bara från en ja, men det, stund till en annan?
Då liksom. Kändes det som världens minst. Alltså jag var bara så här bort med
ja,
det. Liksom.
Ja, visst.
Men det har ju varit och är alltså, ja, jobbigt. Och man känner ju, speciellt när man är i den situationen som jag var i, att jag var gravid. Och var så här, mina bröst ska ge mitt barn mat. Mm. Så det kändes som att det var... Ja, men verkligen så här stympning. Men också samtidigt ingenting. Alltså för att man bara verkligen inte vill ha cancer. Så det är så tudelat.
Såklart. På det stora hela var det ju en så här oviktig del kanske.
Ja.
Men just precis det jag tänkte. Liksom, just när man har... För, även om du är uppe i liksom en liv- och dödssituation så har du liv i magen och man bara liksom... Alla de hormonerna som liksom påverkas av det och hur man känner kring just brösten då, vilken är en vital grej av alla föda ett barn. Liksom.
Ja, verkligen. Och det är så här, jag tycker man känner, speciellt i början av graviditeten, då är det ju så mycket av graviditeten som faktiskt sitter i brösten. Mm. Alltså man känner ju så mycket att man så här, blir större och spända och så där. Så att det var ju liksom dubbelt jobbigt att vara gravid.
Mm.
Och sen så också konstigt att ha kvar det andra bröstet.
Ja.
För ja, det kändes bara skevt liksom. Mm.
Så. Och hela det här liksom hur vad var informationen från liksom sjukvården så här? Mm. Var det fokus på dig och cancern, eller var det också liksom invävt i det här att ja, nu har du ett bröst kvar, du kanske kan amma, eller bara så här, alltså pratar man överhuvudtaget om de grejerna då?
Ja, nej, inte i början pratade man inte så mycket om det, och då var jag också så här, det låter ju helt sjukt nu i efterhand när man tänker på det, men då var jag så här, men de kommer kanske se till mig att jag får ta bort barnet i magen, för att fokus var ju att jag skulle bli frisk, och skulle det krävas att barnet i magen inte kunde vara kvar då. Så jag liksom, jag ställde in mig så hårt på det så att jag var liksom, jag kunde inte riktigt glädjas åt det som var i magen, utan jag kände så starkt att så här, jag måste ju bli frisk, det fattar jag också. För att jag också har ett barn hemma som behöver mig liksom. Så det var ju en konstig jättekonstig situation och konstiga känslor att behöva dela med.
Men, ja, men det är ju inte så, det hade nog också varit min första tanke, bara kan ett barn överhuvudtaget överleva i min kropp om jag själv har en dödlig sjukdom?
Ja. Liksom. Och just med också när man är gravid, då får man ju så sjukt mycket så här, med pekpinnar på vad man ska äta och inte äta. Och liksom, det är så mycket som kan vara skadligt för ett barn. Mm. Så då när det blev klart att jag skulle gå på cellgifte, så var jag så här med...
Ja, men precis.
Hallå.
Exakt.
Jag är faktiskt gravid, tänker ni.
Mm.
Men det går.
Mm. För det blev nästa steg sen då, eller?
Ja, för då... När provsvaren kom tillbaka från operationen och det visade sig att det är liksom mer definitivt och att det inte var spritt, så var de ju ändå, jag var så pass ung och drabbats av bröstcancer, så att de...
För du var då?
Jag var 29 då.
Mm.
Ja. Så då, och vad jag trodde då, hade vi ingenting i min familj, så att vi var lite så här, var kommer det här ifrån?
Mm.
Och då, eftersom att jag var så pass ung, så ville de att jag skulle gå på cellgifter under en behandlingsperiod. Så att det blev totalt 18 18 veckor med cellgifter. Hade jag varit äldre hade de inte satt in mig på cellgifter. Mm-hmm. Så som det ser ut. Alltså forskningen går ju framåt och hela tiden. Sådär. Men det är just för att jag var så ung som när jag drabbades att de ville ha att jag skulle äta cellgifter. Eller ja, äta gör man ju inte, men ta cellgifter. För att minimera risken för återfall.
Mm. Och vad, hur pratade man då kring...
Nej, men då blev det mer fokus på liksom, graviditeten också. Just under operationstiden så var det inte så mycket fokus på graviditet förutom att jag inte kunde ta samma typ av narkos som man annars gör för att den inte är beprövad på när man är gravid. Så jag fick så här gammeldags narkos som man mår jätteilla av och sådär. Mm. Så det var liksom det enda som var lite special under tiden, operationstiden. Men sen så när det stod klart då att det inte var spridd, men att de hade ju liksom bestämt att cellgifter ändå är, ja, de rekommenderade det. Då fick jag ju prata med min läkare som hade liksom verkligen grottat sig in i graviditet och cellgifter. Och då har de gjort jättemycket forskning på det. Och det är inga risker alls för fostret. Det, det finns en risk för att det inte växer som det ska. Men det är för att om jag mår så dåligt och inte kan äta och sådär. Så då finns det risk för att barnet inte växer som det ska. Mm. Men jag fick gå på... Jag blev då, för jag hade ju hunnit skriva in mig på min vanliga... MBC. Men då blev jag flyttad till specialistmödravården på Östra i Göteborg. Och sen så fick jag göra tillväxtultraljud en gång var fjärde vecka.
Okay.
Och det bestämdes liksom från start. Mm. Och sen så cellgifterna tog jag ju på sjukhus en gång i veckan i 9 veckor. Nej, en gång var tredje vecka i 3 omgångar. Och sen en gång varje vecka i 9 veckor. Mm. Så totalt 18 veckor.
Mm. Det är ändå lång tid av graviditet.
Jättelång tid. Det är ju, ja, det är ju halva graviditeten. Mm. Så jag blev ju klar en månad innan Elisabeth var beräknad.
Mm. Hur var det då? Hur mådde du liksom?
Nej men ja, det låter ju knäppt, men jag mådde faktiskt ganska bra. Jag hade inga jobbiga biverkningar alls av cellgifterna. Jag var chockad över att man kunde må så bra. Mm. För i början var det ju att jag alltså, målade upp framför mig att jag skulle... Ja, men vad sängliggande så ligger jag och spy i liksom 18-19 veckor. Men jag mådde inte särskilt illa. Jag var väldigt, väldigt trött i omgångar. Men annars så var jag liksom normalt gravid.
Det är helt otroligt.
Ja, jättekonstigt.
Det är helt otroligt. Ja,
det är ju fortfarande så att man bara, men gud. Alltså, vad hände egentligen? Mm. Helt galet. Mm.
Men hur var det liksom inombords, om man säger, förutom så här fysiska tunga saker? Ja, hur gick tankarna?
Och nej, liksom? Men jag, alltså jag är nog väldigt så här grundtrygg i mig själv. Och jag är verkligen inte en hysterisk människa, om man säger så. Utan jag var väldigt fokuserad på att bara så här ta mig igenom det och göra det som behövdes göras. Och sen så hade man ju så här, hade ju verkligen, hade de sagt då sista tillfället jag tog cellgifter att de så här, ja men vi förlänger med 5 veckor, då hade jag nog brutit ihop. För jag var så här så fokuserad på att så här, det ska vara över då. Så var jag så himla noga med att liksom ha en månad utan någonting med sjukhusbesök och så där och göra. Utan jag ville bara vara så här mysigt gravid en månad.
Mm.
Så det var väldigt skönt att jag fick vara det.
Du fick vara det?
Ja, ja, det fick jag. Och jag slutade även att gå till, för jag gick ju på specialistmödravård, men eftersom att det aldrig var någonting med Elisabeth, utan hon var ju bara, alltså allting var toppen med henne hela tiden, så kände jag mig så himla liksom specialbehandlad. Jag gillade inte att behöva gå till mödravården på ett sjukhus och det var så här, ja men det är deppig miljö. Så då valde jag faktiskt att gå tillbaka till min gamla MVC. Och det var jätteskönt. Den ligger så här inne i stan och jag tyckte det var så här mysigt att så här passa på att göra annat samtidigt istället för att leta parkering på sjukhus. Och...
Man fick känna sig lite mer normal. Liksom.
Ja, för mig var det viktigt att så här försöka ta avstånd lite från sjukhusmiljö. För att det var så förknippat med liksom cellgifter och provtagning och sådär.
Mm.
Så det var jätteskönt att få, så här, få den möjligheten att kunna gå tillbaka.
Är det helt otroligt att hon liksom inte blir påverkad
Nej,
av det alls?
Ja, helt
sjukt. Det är
sjukt.
Så coolt.
Ja, jag vet att jag tänkte ja, men då när det liksom var, stod klart att det var cancer och att jag var gravid och sådär, då tänkte jag så här, alltså om den här ungen klarar sig så kommer den bli så stark.
Mm.
Men också att den kommer hjälpa mig.
Mm. Verkligen, det känns som att ni gjorde det också.
Mm.
För det känns som att alla barn är mirakel, men det här känns helt otroligt.
Ja, men man tycker ju såklart att alla barn är mirakel, men det blir på något sätt att det blir liksom ännu större.
Mm.
För, och också att jag hade Gillis hemma. Alltså, barn hjälper ju en så otroligt mycket att vara i nuet.
Mm.
Hade jag inte haft barn, då hade den här resan varit, alltså på ett sätt väldigt mycket enklare, för att det blir så existentiellt med att ha barn. Liksom.
Mm.
Men också väldigt mycket jobbigare.
Mm.
För att man är ju ett barn, när man kommer hem är ju liksom alltid, eller Gillis är väldigt glad. Liksom. Så att man har ju alltid skrattat och så här, varje dag har ju tuffat på precis som vanligt.
Det ja, kanske, man måste ju det på något vis.
Ja, för man vill inte visa honom. Han är ju så pass liten så att han har jag inte förstått någonting. Liksom.
Mm.
Men jag vill ju ändå liksom hålla god min för honom. Och vara så här, en bra mamma.
Mm.
Så det har hjälpt mig jättemycket.
Jag tänker också att man får liksom den här beskyddarinstinkten måste ju kicka in på något slags.
Ja.
Alltså just det som du pratar om, att du har Gillis hemma, liksom måste ju överleva för hans skull.
Ja,
liksom.
Verkligen. Ja, men det blir, man får ju väldigt mycket mer så här fighting spirit när man har barn.
Verkligen.
Ja.
Men också så här så himla skönt, tänker jag, på det här att vi fick en månad och var lite mysgravid också. Samla krafter, tänker jag, till förlossningen.
Ja.
Bara det.
Ja.
För tänk att gå från liksom cellgiftsbord.
Ja, det är helt gott.
Direkt in i det.
Ja, men, ja, och speciellt när man har, med Gillis var jag verkligen så här gravid och gick in för det till 110% och gick på så här gravidyoga så här en gång i veckan och ja, men åt så här gravidluncher med andra gravida kompisar och hade det jättemysigt. Och sen så med Elisabeth så var det ju väldigt mycket sjukhus.
Mm.
Och mitt uppe i det här så renoverade vi också ett hus.
Mm, toppen.
Så det var ju alltså kaos. Mm. Inte det här att ligga i sängen och äta chokladpraliner.
Nej.
Men det, jag tror att många man pratar med säger ju att, men så är det liksom när man har barn sedan innan. Det blir ju inte samma typ av graviditet.
Nej, det blir ju inte.
Men man behöver ju inte toppa det med cellgiftsbehandling.
Men kände du dig ensam också i det, att du inte hade liksom det här med men så här gravidluncher eller liksom?
Ja, men det kände jag. Men också att det blev så himla liksom, ingen i min omgivning kunde ju bara så här fokusera på graviditeten, utan det var ju jag liksom som var så här, hur mår du och så här, hur går det och så. Så att det blev ju mycket mindre fokus på ja, men bebisprat och så där. Så det, och jag kunde också känna mig ensam med att så här, även fast man har människor omkring sig som bryr sig jättemycket om en och finns där, så är det ingen som kan förstå vad man går igenom. Och det kunde jag känna mig ensam i. Också för att jag liksom på sjukhuset så är det de så här, informationen man får, broschyrerna man får är väldigt så här, fokuserade på att man är 50 plus och drabbas av bröstcancer. Mm. Så jag kände mig aldrig, jag kände mig inte hemma någonstans. Liksom. Jag kände mig inte hemma på att gå, de erbjöd ju så här, olika aktiviteter på sjukhuset. Men det kändes bara så himla, jag vet inte. Alltså att det var så här gamla människor som skulle så här träffas. Och sen så kände jag mig inte hemma i att gå i någon mammagrupp eller så där, för att jag ville inte så här behöva dra min story för människor som jag inte kände. Jag tycker att det är jobbigt när folk blir så här, åh gud, vad synd det är om det.
Mm.
För att jag, ja, det var jättesynd om mig. Men det var liksom inte det jag ville fokusera på.
Nej.
Så att det var väldigt så här, ja, speciellt.
Men när den här cellgiftsbehandlingen var över, fick du då, var det liksom över då?
Alltså, nej, det är ju inte så tyvärr. Utan dels under tiden som cellgiftsbehandlingen pågick så gjorde de en genetisk utredning på mig. Eftersom att jag var så pass ung och drabbades så är de så här, ja men oftast så har man det genetiskt då. Och eftersom att jag, min mamma, hon har aldrig drabbats av cancer och jag har mormor som fortfarande är vid liv och aldrig haft cancer och jag har mostrar som aldrig haft. Så att, för mig var det ganska så här, ja, men jag har det säkert genetiskt men då kommer det från min pappa för att pappa är adopterad.
Mm.
Han är engelsman och adopterades i England och vi vet ingenting om hans familj. Och då kände jag bara så här, det är från pappas sida liksom. Vi vet ingenting om dem. Det är klart att alla tjejer kanske har cancer.
Mm.
Men då när de gjorde utredningen och det stod klart att jag bar på en gen som är som, alltså det är en mutation på en gen som kallas den västsvenska mutationen.
Mm.
Den är, alltså det är en liten del som har den och alla som har den härstammar från Västsverige.
Mm.
Så det är också väldigt så här centrerat kring Bohuslän.
Okay.
Och då förstod läkaren att det är inte alls från England utan det är från, med all säkerhet från din mamma. Så mamma var med mig under när jag var på sjukhuset och jag fick svaret att jag hade den här mutationen. Så då fick hon göra blodprov med en gång.
Mm.
Och eftersom att hon är över 50. Och just den här genmutationen har man ökad risk för bröstcancer och exoxcancer. Så det liksom sitter ihop de två cancerformerna. Så då tyckte de att det var liksom bråttom att mamma fick testa sig. Så då visade det sig att mamma också bär på den här genen.
Mm.
Och då har mina mostrar fått testa sig och de bär också på den.
Just.
Och även mormor fick testa sig, men hon bär inte på den, så den kommer från min morfars sida.
Mm.
Så nu är det liksom, känns som att min släkt är på Sahlgrenska.
Ja.
Varje dag just nu. Så att alla håller på att liksom testa dem. För det går ju så, alltså, den är liksom så pass stark att den har hängt med sen. De har spårat den tillbaka till 500-talet.
Nej, gud.
Och tydligen så uppkom den då i en man som har fört vidare.
Fan, det är alltid männen alltså. Förlåt. Vad sjukt.
Man undrar vad han hade gjort för fel.
Ja, exakt.
Liksom. Ja, men så nu är det liksom, håller de på och kartlägger alla som bär på genen och alla får möjlighet till att göra förebyggande åtgärder. Att ta bort äggstockar, ta bort bröst.
Mm.
Och det är ju såklart upp till var och en vad de gör.
Men hur har det påverkat din familj? Alltså, din mamma och alla. Vad tänker de?
Alltså alla är väldigt... min mamma och mormor har så här skuldkänslor, säger de. Att de...
Så det förstår jag. Känner du samma för Elisabeth?
Nej, men jag är så himla så här... Nej, men det kommer... Man får inte ta det här testet förrän man är 18.
Okay.
Så att vi får inte ta det på Elisabeth för att se. Liksom.
Mm.
Och inte på Gillis heller, för han kan vara bärare av genen.
Mm.
Så att han kan ju ge det till sina, om han får döttrar någon dag. Men jag är så himla så här, övertygad om att när de är vuxna så kommer de ha hittat en lösning.
Mm.
Så att jag bara hoppas att det är man bärare av den typen av gen så kan man typ ta en spruta och så... har de dödat den genen.
Mm.
Så att jag är väldigt så här... Det är inte så att jag tar det med en klackspark, utan jag är såklart orolig för det. Men samtidigt så om man tänker på hur snabbt forskningen gått framåt de senaste åren så är jag ganska övertygad om att de kommer att ha funnit någon slags lösning på det.
Ja, herregud, hela... Vilken liksom, käftsmäll för en hel släkt.
Ja, men nu när man har börjat så här... Det blir ju alltid så när man ställs inför någonting så här så börjar man ju tänka efter lite extra. Och nu alltså, har vi ju kommit fram till att förmodligen så dog min morfars syster i cancer. Man visste inte det då, men hon drabbades av bröstcancer när hon var gammal.
Mm.
Och sen så när hon fick hon ont i magen eller någonting, tror jag. Mm. Så de hade öppnat upp magen på henne och bara sagt att vi kan inte rädda det här. Så nu när vi efterkonstruerar så tror vi att det var det säkert spridd cancer i hela liksom, magen. Och sen så dog min morfars mamma i barnasäng. De kommer ut från landet och har, ja, fick massa barn och sådär. Så då var det ju väldigt vanligt att man faktiskt dog på kuppen. Men hon led tydligen också av magsmärtor. Och det har vi tänkt innan, så här, men det var för att hon födde så många barn. Och det var väl ingen ordning på liksom, ja, eftervården då. Men nu när man tänker tillbaka så kanske det också var så att det var spridd cancer i magen. Det blir så många, alltså det är inte bara min mamma och mina mostrar, utan de har ju barn. Så att jag har kusiner som behöver testas, och de, mina kusiner har ju kusinbarn som är under 18. Och sen så liksom, eftersom att det var min morfar och han hade syskon, så blir det ju liksom åt det andra hållet också. De släktingarna har jag ingen kontakt med alls liksom. Men alla måste ju, eller man har ingen faktiskt plikt att informera. Men det känns ju som en plikt. För mig gör det i alla fall att man, jag skulle ha väldigt svårt för att inte informera övriga släktingar om det. Och så får man veta i efterhand att någon har drabbats. Så då vill man ju hellre informera, och så får alla göra det valet själv. Man behöver ju inte ta det här testet.
Kan alla människor göra någon slags sån här test?
Nej, alltså jag tror, vi har inte, egentligen kan man ju det. Det är en kostnadsfråga, tror jag. De erbjuder, sjukvården erbjuder, och det här är tydligen väldigt olika från landsting till landsting, har jag förstått nu i efterhand när jag så här, ja, men, hör mig för i olika forum och sådär. Då är det vissa som verkligen får kämpa för att göra det här gentestet, trots att de har drabbats så många. Medan för mig på Sahlgrenska Göteborg så var det bara helt självklart liksom. Så det är verkligen en kostnadsfråga. Men med tanke på hur snabbt allt går framåt med forskning, och att vi faktiskt skulle alla få testa sig, så skulle man ju förebygga så otroligt mycket. Så att vi är nog på väg dit, tror jag.
Verkligen. Man tänker bara för några år sedan så var ju en bröstcancerdiagnos lika med en dödsdom.
Ja, liksom. Ja, verkligen.
Det var ju så man tänkte. Och så det var. Och nu så känns det som att...
Ja, men det känns... Man har ändå hopp. Och det tycker jag är väldigt skönt och fint.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Gud, nu har jag helt glömt bort vad du svarade på min första fråga innan jag kom in på det här. För det var ju det här med liksom, cellgift. Ja, men så kom ni in på det här med genen. Och vad hände då liksom i...
Och då... den behandlingen som jag går på nu, den är oberoende på om jag har burit på genen eller inte. Okay. Men eftersom att de är rädda, den cancern som jag hade är eller var väldigt hormonbaserad. Så det var därför den växte så pass mycket under graviditet och amning. Mm. För att den så här åt mitt östrogen i kroppen. Okay. Den liksom bestod till 80% av hormon. Så att den älskade ju att jag var gravid och ammade.
Mm.
Så då är de men såklart rädd för att det ska men bli åtfall. Och jag är ju bara 30, så att jag har ju många år kvar av liksom, menstruation och barnafödande och sådär. Mm. Men då gör de så att de sätter mig i klimakteriet.
Aha.
Så jag äter en tablett om dagen som gör att mina östrogennivåer i kroppen liksom typ utesluts.
Mm.
Och sen så tar jag också som tillägg en spruta varje månad med en injektion i magen som stänger av mina äggstockar.
Mm.
Så jag har ju jag har hamnat i klimakteriet.
Shit, hur känns det?
Ja, men det känns... alltså, när man lägger ihop allting så är nog faktiskt det jobbigaste. Mm. För att en cellgiftsbehandling var ju så här, ja men det är 18 veckor och sen så är det över liksom. Även fast man tappar håret och sådär, så det växer ju ut. Även fast det är sjukt jobbigt så liksom ser man ett slut på det. Men det här ser inte jag riktigt ett slut på, för att det är ju ett konstant tillstånd och det är så mycket som kommer med det, att man så här... Jag har alltid varit så här, slått mig för bröstet och sagt att jag ska ha 3 till 5 barn. Mm. Och jag alltså, tycker att det är jättehärligt med barn och sådär. Men nu, som det känns just nu, så känner jag... det är ju väldigt mycket som är så här, oklart och jag har väl inte riktigt fått så här, reda ut det med en läkare. Men om jag tänker på det just nu så känner jag att så här, en graviditet för mig skulle vara en för stor risk.
Mm.
Att, alltså, eftersom att jag äter tabletter och tar sprutor så kan man ju upphöra med dem. Det är ingenting som, det är ingen som tvingar mig att ta dem. Och, de är ju, det finns ju de som gör ett avbrott i en sån behandling för att bli gravida. Men eftersom att min cancer var så himla hormonbaserad och ja, men alla omständigheter runt omkring. Också att jag upptäckte alltså, knölen när jag ammade Gillis och fick beskedet när jag var gravid med Elisabeth. Så, alltså, det är så förknippat med mig med så här, graviditet och amning. Så då känns det just nu som att det är liksom inte riktigt värt det.
Mm.
Jag vill ju vara där för mina 2 andra barn som räcker gott och väl liksom. Men man har ju samtidigt en så här inre dröm om att få fler barn. Och också med tanke på att det blev som det blev med Elisabeths graviditet, så skulle jag så här, alltså i drömmarna så tänker jag ju så här, tänk vad mysigt det vore att få en till som man bara så här kan gå all in i. Men det är ju så mycket, det är inte bara cancer som gör att man inte kan få fler barn, utan det finns ju ingenting som säger att jag skulle kunna få fler. Men det är ju så mycket, det är så stora frågor det, och det finns ju inget svar liksom. Men det känns ju inget vidare att vara 30 och vara i klimakteriet.
Nej.
Jag har klarat mig ganska bra från biverkningar, men I början var jag, man kan bli deprimerad för att man, hormonerna, det blir ju liksom kaos med dem. Och speciellt jag som gick från en graviditet
till att jag... Herregud, vilka hormonsvängningar.
Ja, och så fick jag ju faktiskt amma en månad.
Jaha, du kunde det?
Ja, jag kunde amma på mitt andra bröst en månad.
Wow.
Ja, och det vill jag jättegärna göra, så det gjorde jag. Så då när den månaden var slut då fick jag börja äta tabletterna, för man får inte äta de här tabletterna när man ammar. Men då blev det ju så här, alltså det är jättekaos med hormonerna, att man har gått från graviditet, amning till klimakteriet. Oftast har man ju några år på, alltså många som kommer in i klimakteriet känner ju det under många år, att så här, nu är jag på väg in och jag får vallningar och så där. Men för mig gick det ju på en dag liksom. Så den första månaden var ganska jobbig, liksom, hur jag mådde. Jag var väldigt så här, ja, men som att jag hade PMS liksom, hela tiden. Jättearg.
Fan vad jobbigt. Oh, herregud.
Så här, små saker som man vet inte bryr sig om egentligen. Men jag var så här städfanatiker. Jag tyckte att allting var så stökigt. Och men som tur var försvann det. Men då undrar man, alltså det var hemskt faktiskt under den månaden. Då kände jag så här, ska det vara så här, då är det inte värt någonting. Mm. Alltså jag kan inte leva ett liv och må så här.
Så skit.
Men det gick över. Så nu, det enda jag känner nu är att jag är... Man får ju torra slemhinnor. Så att jag är... I natt har jag ju sovit på hotell här i Stockholm. Och jag hatar hotell. Det blir så torrt på hotell. Mm. Så att mina ögon blir så här torra. Och näsan är lite torr. Och sen så får jag värmevallningar.
Mm. De där har man ju hört talas om.
det är hemskt. Det går i perioder. Och det är... faktiskt jobbigare än vad man kan tro.
Mm. Okay. Men hur länge ska du hålla på med det här då?
Innan i 5-10 år.
Va?
Mm. Så det
herrejävlar vad länge.
Det är jättelänge. Okay. De håller på att forska, precis, de har avslutande forskning på, innan har det varit 5 år, men sen så har de forskat på hur mycket liksom man vinner på att man fortsätter i 5 år till. Och det är tydligen en stor skillnad.
Jesus.
Mm. Och sen så är de också... Eftersom att jag tar den här sprutan som stänger av äggstockarna så är det ju som att de inte finns. Så då är de så här, de tycker att jag skulle kunna operera bort dem.
Ja, det är ju alternativet då, eller?
Ja, äggstockar och äggledare. För att det är ju onödigt liksom att gå en gång i månaden till vårdcentral och ta den här injektionssprutan.
Ja, kämpa så många år med hormonerna.
Ja,
här,
ja så då, men de vill inte att göra det med en gång. För vissa kan ju må jättedåligt av det här och känna att jag vill inte, liksom, det går inte.
Mm.
Men eftersom att jag mår så pass bra så är de ändå inne på att jag ska operera bort dem under nästa år någon gång.
Mm. Men det är ett beslut du tar?
Ja, det är det. Ja.
Vi måste ju också såklart backa till förlossningen. Ja. Vi har bara svept förbi stackars Elisabeth igen här, känner jag. Men hur var det då den här månaden du hade för att liksom förbereda dig för att Elisabeth skulle komma?
Vi blev klara med vår köksrenovering också i samband med detta. Så det var så himla skönt att ha det så här. Allt klart hemma. Jag var så här, jag vill inte se en hantverkare. Jag vill bara vara hemma och ha det mysigt. Och det var jättemysigt. Och det var ju också mysigt att det var så april och så här, våren hade börjat komma. Och påsken som jag älskar var. Så att jag verkligen gick in för att ha det så här härligt.
Mm.
Men sen så är man ju inte jättehärlig som höggravid. Och jag har gått upp så himla mycket vikt med båda graviditeterna. Så att jag var ganska så här otymplig och tyckte, jag hade mycket foglossning med Elisabeth. Så att,
vi måste grotta in oss. Hur gick du upp?
Nej, men jag, med Gillis gick jag upp 30 kilo.
Mm.
Och med Elisabeth, jag hann inte gå ner alla de kilorna.
Nej, det gick snabbt där.
Ja, så med Elisabeth gick jag upp 20 kilo.
Mm.
Men jag hamnade på samma liksom... Mm. invägningsvikt på förlossningen.
Mm.
Och det var ju mest vätska.
Förlåt, men det är också intressant att liksom, du går ändå igenom en hel cellgiftsbehandling och ändå är du så pass liksom, frisk att du börjar gå upp i vikt. Det är helt otroligt.
Ja, och jag hade ju ingen... Alltså jag åt ju på, alltså jag blir väldigt, när jag är gravid så blir jag väldigt hungrig.
Plus en. Eller okej, okay, kanske alltid. Men.
Nej, men jag älskar ju alltid mat, men det blir som att när jag är gravid så finns det ingen som så här, alltså man vill ju unna sig. Man har ju det i sig att så här, jag ska vara snäll mot min kropp och så här. Och det är inte alltid att så här, äta så mycket. Men för mig är mat så här, jag mår bra när jag äter. Mm. Så att jag har unnat mig ohämmat under båda graviditeterna. Men såklart tänkt på liksom, jag har inte ätit godis och stoppat i mig, utan jag har ätit så här bra mat. Men grejen är att jag blir så sugen på så här husmanskostmat när jag är gravid.
Så.
Ja, och jag kan inte tänka mig att äta en sallad. Så det blir så himla mycket mat och mycket så här pasta.
Pasta är verkligen mitt så livselixir när jag är gravid. Pasta och bröd.
Ja. Tyvärr, det är ju jobbigt att gå upp så mycket vikt, för att det är ju liksom, det är inte bra för någonting egentligen. Men vad ska man göra?
Precis, vad ska man göra?
Ja, så att jag var ju så här, med stor otymplig foglossning, men hade ändå mysigt hemma.
Ja, men alltså, om man ändå jämför med vad du har gått igenom, ja, så måste kanske det vara jättehärligt ändå.
Liksom. Ja, men det var det verkligen.
Mm. Och vad hände när det började sätta igång då?
Nej, men hon var beräknad till 27 april och jag blev jättesjuk. Hör Gillis gå upp på förskolan, så han drog hem någon så här basil som både han och jag fick Vänets förkylning typ en vecka innan BF. Jag var så här, man är ju svullen i liksom, näsa och sådär, men jag blev jättesvullen och jättesnörvlade och liksom hade feber till och med, tror jag. Så jag var så här, nej, ska det vara så här? Alltså, jag kan inte föda barn och vara så här sjuk. Men, och sen så var jag också hos barnmorskan så här en vecka innan BF. Och då sa hon så här, vi kommer inte ses någon mer gång och du liksom känns redo liksom. Och sen så konstaterade vi att hon, vi visste inte att det var en hon då, men att bebisen vägde över 4 kilo. Så då, och så sa hon så här, men du föder stora barn. Och så då kände jag mig lite så här, men gud, vad har jag gett mig in på? För... Ja, man kände sig att jag var liksom evigt gravid. Jag kände sig att jag kommer aldrig få se det här barnet. För att jag, alltså, jag kände mig som att jag aldrig, det skulle aldrig sätta igång. Jag kände mig så himla så här, det hände ingenting. Jag var bara sjuk liksom. Och var jättetrött på att vara sjuk. Men dagen innan BF, den 26 april, så vaknade jag och kände mig så här lite, en annorlunda känsla i kroppen. Så gick jag upp och så var Adam och Gillis i köket och åt frukost. Så satte jag mig och skulle börja äta frukost med dem. Och då känner jag att vattnet går. Så att jag liksom sitter, vi har så här stolar som är så här flätad sits. Så det är så här sipprar mellan flätorna och bara, nej, det är fina stol. Men så Adam kör iväg Gillis till förskolan och jag ringer in till BB, eller förlossning, för då de vill att man kommer in på undersökning då. Och då fick vi komma in på undersökning, så då åkte vi direkt efter Adam kom hem från att ha lämnat Gillis. Men då när vi kommer in så säger de att nej, men ditt vatten har inte alls gått.
Mm-hmm.
Och vattnet gick med Gillis, så jag var ganska säker på att så här, ja, men så här, det här, så här känns det när vattnet går. Men de såg att slemproppen nog hade gått.
Så du har slämmat ner din fina skor?
Ja. och jag hade inga verkar alls. Förutom att jag kände mig liksom lite så här, ja, men lite konstig i kroppen. Så då sa de bara, men okej, och kom tillbaka när det verkar. Eller om vattnet går på riktigt. Och då, vi födde i Varberg. Vi bor ju mellan, nu när vi bor i huset så bor vi mellan Göteborg och Varberg. Och ja, jag älskar Varberg. Så vi valde att åka dit istället för till Göteborg. Så, men då när vi var där så kände vi att men då kan vi lika gärna stanna kvar och äta lunch någonstans på stan. Så då när vi satt och åt lunch, då kände jag att nu börjar ändå verkarna komma igång. Det blev liksom lite så här jobbigt att sitta ner. Men eftersom att jag hade Gillis förlossning i bakhuvudet med att, alltså det tog så lång tid med honom, Och att de sa att nej, men vattnet är ett annat skott. Så var jag så här, nej men jag får härda ut det här. Mm. Jag tänker inte hålla på och åka in liksom. Så då åkte vi hem och så var det en så här vanlig eftermiddag. Vi hämtade Gillis. Jag hade en kompis över som fikade. Men jag hade en så här kraftig sammandragning en gång var 15 minuter ungefär. Och min kompis har berättat i efterhand att hon bara, jag kanske borde gå hem för att men det var liksom att jag var tvungen att stanna upp och liksom ställa mig och så här krama en stol lite grann. Så hon såg på mig att så här, gud, hon är verkligen påverkad. Men jag var ju så himla mycket pannben att så här, nej, jag ska inte åka in. Så vi var hemma och lagade mat sen på kvällen, grillade faktiskt. Började Adam känna så här, men nu stannar hon ändå upp och måste så här hålla i sig ganska ofta. Mm. Så han sa att jag kommer ringa nu. Och jag var så här, nej, nu får du inte göra. Vi hade ju lagt Gillis, så jag var så här, jag tar en Alvedon och går och lägger mig istället. Det känns som en bra idé. Och han var så här, nej, jag tror inte att det är en bra idé. Så han ringde in och då sa han att prata han med en sköterska. För jag var så här, jag tänker inte prata med någon, jag är inte redo. Men då berättade han då att jag hade en så här kraftig värk var 50 minuter. Och då sa sköterskan att är man omförderska så kan en värk var 50 minuter faktiskt vara liksom, att det verkligen är på gång. Så hon sa att kom in. Så då fick vi ju packa in sovande Gillis i bilen och åka. Och då när vi sitter i bilen så har jag så mycket verkar. Så att innan har jag försökt klocka dem med så här verktimer. Men då när vi satt i bilen så det var för mycket. Så att jag bara, jag orkar inte ens se den här jävla verktimern. Jag kan inte så här fylla i den, jag orkar inte fokusera på det. Och min mamma bor i Varberg och hon jobbar faktiskt också på Varbergs BB. Så hon stod utanför och så tog emot Gillis. Så åkte hem och bäddade ner honom hemma. Och så gick jag in och jag var så här, jag ska gå. Men insåg ganska snabbt att jag kommer inte kunna, för de har så här jättelång korridor fram till att man kommer fram till förlossningen. Så då fick jag sätta mig i rullstol och Adam körde mig och jag var jättesur för att jag satt i rullstol. Och så kom jag in och sen så fick jag komma in på det här undersökningsrummet. Och för mig var det helt, alltså jag fattade inte hur de skulle få mig att ligga ner och ha den här CTG-kurvan på mig. För jag var så här, jag måste stå upp, jag kan inte lägga mig ner. Men på något sätt så la jag mig ner och så körde de den här kurvan och då såg de att det var liksom verkligen på gång. Och då när jag låg där så gick vattnet. Och då gick det verkligen på riktigt.
Okej.
För då var så här, ja, det forsade liksom. Då hade jag rejält ont. Och då fick jag komma in på förlossningssal. Och då när vi var inne i salen så gjorde de en vaginal undersökning. Och då såg de att jag var öppen 2 centimeter. Och då kände jag mig lite så här, fan, det är bara 2 centimeter. Det känns som att jag är typ redo.
Att du har kämpat på, ja, exakt.
Men det är jättesvårt. Vi skrevs in vid 11 på kvällen och då var jag öppen 2 centimeter. Och sen så 12:30 så var jag öppen 5.
Oj, okej.
Så det är jättesnabbt. Ja, så det var ju tur att jag åkte in för att annars hade jag varit hemma. Och jag sa redan när jag kom in att så här, jag kommer vilja ha epidural. Mm. Så att förbered för det. Blev det lite väldigt så här bråttom, för man får väl bara ta det fram så att man kan inte ta det för sent, eller?
Nej, de vill ju inte att den ska komma för sent, för nej, det kan hämma liksom krystverkarna,
ja,
och sådär.
Ja. Ja, men det blev lite bråttom och jag kommer ihåg att jag var så arg för att narkosläkaren som kom in och skulle sätta den, hon ville att jag skulle sätta mig upp. Och aha, de hade förberett mig innan på att så här, lägg dig på sidan, ja, och kuta med ryggen. Liksom. Ja. Men så kom hon in och bara, du får sätta dig upp. Jag bara,
nej, konstigt.
Jag tänkte sätta mig upp. Det är så, alltså, när man är iverkare och tycker att så här, man ska bara fokusera på att klara av dem, då att sätta sig upp, det är som, nej, att be någon att springa ett maraton.
Ja, men verkligen.
Jag var så här,
men vad konstigt att hon ville att du skulle sitta.
Ja, jättekonstigt. Men då fick jag sätta mig upp och kuta med ryggen. Och det gick ju bra. Och det var jättebra. Så jag... den liksom tog jättebra och jag fick väldigt mycket hjälp av den. Och så tog jag lustgas också.
Johanna fick sin epidural sittandes upp. Varför gör man så?
Ja, nu vet ju inte jag. Jag kan ju inte hennes story. Faktiskt så gjorde jag så att jag ringde till Janne Jakobsson, en av våra absolut skickligaste narkosläkare, och frågade honom. Så han sa att det vanligaste är att man har kvinnor liggande ner för att det tar lite tid och det är tekniskt och så vidare. På det viset för kvinnans del lättare. Men ibland så kan det vara att om man har kvinnan sittande upp så blir ryggraden rakare på något sätt. Så därför så kanske tekniskt, om det är svårt att ha en kvinna ligger ner och lägger epiduralen, så kan man sätta henne upp och se om det fungerar bättre också. Men 99,9% av alla kvinnor ligger på sidan ner. Och att utrymmena mellan koterna kanske blir lite större också, så att det blir tekniskt lite lättare att komma in. Så att det är en teknikgrej i det hela, mera menade han på.
Det var en sån annorlunda förlossningsupplevelse från med Gillis, för att eftersom att det tog sån tid med honom så kom jag aldrig in i den här så här bubblan som man faktiskt kan komma in i när man föder. Och det gjorde jag med Elisabeth, för att jag pratade liksom inte med någon. Adam stod vid mitt huvud och så här förmedlade om barnmorskan sa någonting. Och jag var så här, skitsamma, jag ska liksom bara föda barn, jag orkar inte höra vad någon annan säger. Så efter 2 timmar, men vid 2:30, då kommer krystvärkarna igång. Så då var jag liksom helt öppen. Och barnmorskan kommer då in i rummet och så krystar jag i ungefär 20 minuter.
Mm.
Och sen så kom hon ut.
Rätt smidigt.
Ja, men det var, alltså det låter ju sjukt, för att eftersom att jag har fött barn innan och verkligen förstått att det inte går så smidigt alla gånger. Men det var verkligen en smidig förlossning.
Mm,
och när jag tänker tillbaka på det, alltså jag tänker liksom inte, jag tyckte inte att det gjorde så ont, för epiduralen var så himla bra för mig. Och även lustgas, att jag fick liksom andas det.
Gud vad skönt.
Ja,
det kunde väl du förtjänat efter din gravidresa.
Jag kände det, att det var nog liksom meningen att det skulle bli så här.
Mm.
Mm.
Hur kändes det när du fick se Elisabeth?
Ja, men det kändes helt overkligt.
Mm.
Också så himla häftigt att inte veta vad det var för kön faktiskt. För med Gillis hade vi tagit reda på att det var en kille. Och jag var så här, när jag var gravid med Elisabeth och man kom inför det att man liksom, vill ni veta eller inte, så ville inte vi veta. För att det var framförallt jag, Adam hade nog gärna velat veta, han är lite mer kontrollfreak än vad jag är. Men jag kände att allting annat var så himla så här utstaplat. Alltså jag var så här, jag var så inne i sjukvården och det var så här, så staplat på liksom, det här veckan ska du göra det här och du ska ta de här proverna. Så jag var så här, jag vill bara ha en sak som en överraskning. Så det var så himla fint att få ha den överraskningen. Så det kändes så här, det är ju jättehäftigt när man vet också, men när man inte vet så blir det så här, men det blir som att man verkligen träffar en helt ny person som man inte vet någonting om.
Mm.
Det blir på ett annat sätt. Och jag födde liksom jag låg på sidan och födde.
Mm.
För att jag låg ner nästan hela tiden på rygg under verkarbetet. Men sen så när det blev dags att börja krysta så bad barnmorskan mig att lägga mig på vänster sida.
Mm.
Och sen så med ena benet upp i en sån gynställning. Så jag såg ju liksom inte när hon kom ut, utan det var ju först när hon, för mitt ben var ju i vägen.
Mm.
Så det var först när liksom, barnmorskan lyfte upp henne. Och så säger hon så här, men det är en tjej. Och så vet jag bara att jag säger, men kom älskling. Så det kändes så, jag var så liksom ren på känslor som man är i det ögonblicket, att ingenting annat är i rummet liksom. Mm. Det är bara, det känns ju som att det bara är jag och den lilla bebisen, fast det är ju pappa också. Mm. Och lite sjuk personal.
Mm.
Så det var verkligen en häftig upplevelse.
Fint.
Mm.
Men var det då liksom, alltså när i hela den här apparaten, eller vad jag kallar det för, inser du att du så här, jag har fan fött ett barn samtidigt som jag har haft cancer och gått igenom. Alltså Fattar man det liksom?
Nej, jag tror inte jag har fattat det. Och jag tror... Ja, men det är så, liksom, det är så mycket att ta in. Men också, jag tror alltid att man tänker som utomstående att så här, när man läser om saker eller hör om saker, så här, tragiska händelser, så tänker man att så här, alltså, hur klarar hon det? Eller, det där hade jag aldrig fixat. Men när man är uppe i det så blir det som att det är min vardag. Det blir så liksom, det är ingenting jag går runt och tänker på, utan det bara är så här. Så det är, det är jättekonstigt att så här försöka ta på det. Så jag har nog inte fattat det. Det kanske jag aldrig kommer fatta.
Det blir ju lite synd om Gillis här. Vi hinner inte gå igenom hela hans historia. Det var lite annat som tog fokus den här gången. Men nu då, bara framåt, då är det den här hemska hormonbehandlingen som du får fortsätta med ett tag till.
Ja, det är det.
Men annars, förutom det, så är du frisk?
Ja, det är jag. Och nu ska jag, eftersom att jag bär på den här genen, så ska jag ta bort mitt andra bröst också. Okay. Det hade jag nog velat göra oavsett. Men de vill inte göra det då under den operationen. Utan nu ska jag operera bort det andra bröstet och sen så samtidigt göra rekonstruktion av båda brösten.
Okej, det var min följdfråga. Det man gör liksom.
Eller det är ju helt frivilligt. Man kan ju välja att inte göra någon rekonstruktion alls. Men, och jag har velat lite så här fram och tillbaka, men jag känner ändå att det är liksom två kroppsdelar som ändå är... Liksom, jag saknar mitt bröst. Och det är så mycket annat som... Det är inte bara så här utseendemässigt, utan det är hur man så här känner sig. Man upplever sig själv och sin kropp liksom. Så jag har bestämt mig för att göra rekonstruktion av båda brösten. Så det ska bli skönt att få det gjort.
Förstår du. Ja, lycka till med det med den här hormonbehandlingen. Vad skulle du vilja säga till någon som... Alltså det kommer mycket oroskänslor i en graviditet. Vad skulle du vilja säga till någon som är väldigt nojig kanske, eller som oroar sig mycket kring vad som ska hända, eller tänk om något händer mig eller så?
Nej, men det är väl att man, alltså jag tycker inte att man ska gå och vara orolig, för det är ju bara så taskigt mot en själv att man så här ska behöva tänka på saker som man faktiskt inte är med om. Det blir som att man upplever det trots att man inte behöver uppleva det. Men jag tycker också att det är det någonting man är orolig för, så ska man ju såklart så här kolla upp det med liksom sjukvården. Och ta en sak i taget. Det har hjälpt mig jättemycket att inte så här springa in. För man kan inte, man gör sig själv en sån himla otjänst genom att så här dra upp de stora tankarna liksom hela tiden. Det går, alltså, man klarar inte det. Det bryter ju ner en om man ska behöva tänka liksom, kommer inte jag finnas för mina barn? Och det är för mycket att ta in. Så att liksom, dra ner det till liksom små delmål istället och försök tänka ett steg i taget.
Bra metod. Tack så mycket, Johanna.
Tack.
Tusen tack, Johanna Bradford, för att du vill vara med och dela din historia. Modigt och starkt. Och tusen tack säger jag också till dig som lyssnar. Tack för att du är med på podden och tack för att du skickar in förslag på gäster. Glöm inte att Vattnet går också finns som bok med hundratals frågor och svar från Gudrun Abascal inte minst. Och så finns ju podden också på Instagram såklart. Men vi hörs snart. Kram, ha det fint!
Producerat av Perfect Day Media.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.